Bra. Vad säger du, Johan? Då kör vi igång,
visst.
Va? Kanon. Ja. Välkomna tillbaka till Placera-podden. Idag har vi faktiskt en riktig svensk finanslegend, vill jag nästan säga.
Oj.
Så att höga krav här inför den här poddsändningen. Johan Thurén, hjärtligt välkommen.
Ja, tack så mycket. Det vet jag inte riktigt vem den gästen skulle vara i så fall. Men,
nej, vi får se. Det kanske blir en överraskningsgäst. Hur är läget?
Ja, det är strålande bra, tack. Snart höstlov också. Så.
Ja, men det är väl höstlov.
Det blir långhelg i alla fall.
Det blir långhelg för dig, ja. Nej, jag har precis haft en långhelg, men nu är jag tillbaka och tänkte att då börjar vi med Johan Thurén. Vi ska prata om allt möjligt, du och jag, idag, tänkte jag. Bland annat det faktum att Strand, där du jobbar,
ja.
Och varit med och startat till och med,
ja.
Fyller 15 år, eller har fyllt 15 år.
Det stämmer.
Det är ju fantastiskt kul.
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata lite om det och hur de 15 åren har sett ut, men kanske framförallt också vad ni tror om kommande 15 år. Men innan vi kommer in på det så måste vi nästan vi måste nästan prata lite rapportperioden. Det är ju svårt att undvika det. Nu kanske den värsta stormen är över. Förra veckan var ju framförallt bland storbolagen liksom extremt intensivt. Jag pratade faktiskt med Niklas Wellfelt och Rulle här förra veckan och vi frågade oss, kan man inte hitta ett bättre system än att alla bolag i princip ska rapportera samma dag? Vad tycker du om det?
Ja.
Är det inte knappt?
Nej, det blir nästan löjligt. Men jag har ju fokuserat lite mer på de mindre bolagen.
Ja, så du har ditt framför dig mer?
Ja, nästan till. Det blir i alla fall mer utspritt. Så att,
Men du, om vi ska försöka analysera det vi har sett då. Det verkar som att den allmänna åsikten är den att vi gick in i Q3 med låga förväntningar. Vi räknade med att det skulle bli svagare. Vi hade sett en del vinstvarningar från utländsk industri. Och sen kom det in och det var kanske inga starka rapporter, men det var inte fullt så illa som befarat. Håller du med om den korta analysen?
Absolut, och det är just det här att vi var förväntade oss att det skulle bli en inbromsning. Så att analytiker hade skruvat ner sina förväntningar i en ganska stor grad. Och då blev det här lite grann av en lättnad att det är en inbromsning, men det är inte värre än så här. Mm. Och så till det skulle läggas att många investerare har haft låg aktievikt.
Ja.
För man har varit skrämda av dels konjunkturinbromsningen förstås, handelskrig, Brexit-oro och en del andra märkligheter som finns i vår tillvaro. Och det där när vi såg då att sammanfaller det i oktober att rapporterna är lite grann av en lättnad att det inte är värre ändå.
Mm.
Vi får signaler om att handelskriget kanske skjuts. Det mest akuta läget i handelskriget känns lugnare. Trump måste snart komma fram till någon form av avtal. Så man är inte lika orolig längre. Samtidigt som Brexit, stod ju ganska klart i mitten av oktober att sannolikheten för en hård Brexit 31 var ganska låg, vilket också var en lättnad, och nu blir det ju liksom ytterligare en förhalning och framflyttning av det här. Då börjar det här cashen som har legat i fickorna hos investerarna bränna.
Ja.
Och det är det som vi fick se egentligen, att vi lyftes upp och äntligen nytt all time high.
Men är inte det, nu ska jag spela djävulens advokat lite här igen då. Människor brukar kalla mig bäs, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men strunt samma, rapporterna kommer in överlag lite bättre än förväntat. Eller det var inte åtminstone så illa som förväntat. Kanske inte, jag vet inte riktigt exakt hur statistiken ser ut. Men det är ju fortfarande så att, nu generaliserar jag, det är ju inte jättebra rapporter i sig. Alltså det finns ju alltid rapporter som sticker ut som är kanon och de som är dåliga.
Ja,
men så är det varje kvartal.
Ja. Mm.
Men om man tittar på, ta verkstad till exempel. Det är fortfarande en ganska svag tillväxt. Ja. Orderingången är ner för många bolag. En del bolag pratar ändå om att det är osäkra utsikter. Så att rapporterna är ju inte, det är inte halleluja så bra.
Verkligen
med, utan
inte.
Det är igen baserat på förväntansbilden, vilket också är det som styr börsen.
Ja.
Håller du med om det? Att det,
ja,
det är inte så att ni gör vågen av vilken fantastiska rapporter det är.
Nej. Och vi har ju tydliga konjunkturinbromsningar ute varstans. Och signalerna regnar ju in på detta.
Ja.
Sen kan man ju då fundera på, i den miljö vi befinner oss i med negativ ränta. Mm. Hur ser konjunkturmönstret ut i dagsläget? Ja, det är antagligen inte riktigt sånt som det såg ut tidigare med tydliga svängningar. Eller långa svängningar. Så att det finns ju en inbakad osäkerhet utifrån den ekonomiska förutsättningar som finns i världen och med räntan och var ska man hitta avkastning någonstans.
Ja.
Så att det gör att aktiemarknaden, visst finns det en risk att den blir dopad, men det finns hela tiden ett sug för ett kapital att komma in i aktiemarknaden. Så då behöver inte nedgångarna bli så djupa. Det här är ju givetvis en risk framöver. För det är ju inte ett sundhetstecken långsiktigt.
Nej, för det är ändå så att om jag tittar på S&P 500 tror jag vinsterna var ner 3-4% year on year. Samtidigt som börsen ligger på all time high. Det kanske inte riktigt det vi är vana vid från skolboken att det är så det ska se ut. Men det är väl räntan då som kanske är, eller?
Ja,
och plus att konjunkturoron kanske har ebbat ut.
Ja, och så ska vi komma ihåg att jag nu fick OMX all time high.
Mm.
Och det är ju en väntan efter 4,5 år eller något liknande. Så att vi har ju inte haft någon fantastisk börsuppgång. Och då tänker några som lyssnar nu, vi har ju haft en fantastisk börsår. Den här börsen har gått upp med, vad är det, 25% i år eller något sånt där? Jag vet inte. Ja, men titta, vad är den mätt ifrån?
Just det.
1 januari. Vad hade vi då? Jo, vi hade spiken på nedgången. Kommer ni ihåg fallet som var i november-december? Jag tror börsen OMX föll med 12% och särskilt i slutet av december. Det var ju fritt fall.
Så ett år tillbaka, om du dessutom tar bort utdelningen från det, så har det inte gått så himla bra.
Nej.
Nej. Du går alltid hitta rätt mätperiod.
Ja. Så att jag tycker den här uppgången, om man tittar på börsutvecklingen i år, den är lite vilseledande egentligen.
Ja, intressant. Hur har det gått för er under rapportperioden? Du har mycket framför dig, men har det gått bra?
Ja, hittills tycker jag faktiskt. Ja. Oktober har varit en bra månad för oss.
Det har det varit.
Ja.
Ni har legat fullviktade aktier, eller hur har det funkat?
Vi har ökat ganska ordentligt under slutet av september och början av oktober. Så att, vi har viktat upp.
Det har ju kommit några rapporter idag också, torsdag när vi spelade in det här. En rapport som jag reagerade starkt på, det var Nordic Waterproofing. Jag tror kanske du och jag pratade om det någon gång i historien.
Ja, det har vi gjort. Ja, precis.
Jag var jätteimponerad av de siffrorna. Vi såg en organisk tillväxt som skjuter rätt upp och dessutom ser vi en positiv sväng på lönsamheten igen.
Äntligen. Efter ganska många kvartal med sjunkande marginal och i alla fall justerad marginal.
Ja, precis.
Och hyggligt tufft. Men det ser ut som att man har gjort det bra.
Ja.
Vi har varit investerade genom tidigare. Jag tror vi har pratat om det, för ett antal år sedan.
Ja.
Men varit ute ur dem länge. Och nu hade jag bespetsat mig på att nu kan det vara läge. Så att jag ska faktiskt träffa dem här.
Idag eller?
Ja, på lunch.
Jättespännande. Du, i några rapporter, du sa ju alldeles nyss att du har det mesta framför dig nu. Eftersom ni fokuserar på småbolag. Ja. Vi ska komma tillbaka på det. Är det något du är extra nyfiken på av rapporterna som kommer in? Jag har en aktie i bakhuvudet här, men jag tänkte om du skulle...
Ja, rapporterna som kommer in. Jag skulle säga mekonomen är jag väldigt nyfiken
varför
på.
Varför
det? Jag skulle bli väldigt besviken om inte det blir ett riktigt bra resultat.
Okay. Ja. Varför tror du det?
För att det är nu som deras besparingsprogram ska börja kicka in.
Mm.
Och de har väldigt lätta jämförelsesiffror från föregående år. För att då hade man urdåligt resultat för att man egentligen tappade fokus på sin kärnverksamhet. Varför då? Jo, man gjorde sitt stora förvärv av både ett polskt bolag och danskt och dubblade sin omsättning.
Växer man för snabbt där?
Nej, men det är jobbigt för en ledning att dubbla sitt bolag genom ett förvärv och samtidigt kunna hantera den vanliga businessen. Så att ganska förståeligt.
Okej. Okay. Jag tänkte annars på ett annat bolag som jag tror du har snackat mycket om. Det är väl Climate.
Ja.
Kommer in nästa vecka.
Ja, den rapporten tror jag inte kommer vara speciellt kul. Det som är det viktiga där, det är att se vad skriver de om på den japanska marknaden. Vad finns intresset där? Är det kanske, kan man leverera några nya ordrar i samband?
Mm.
Eller presentera några nya ordrar i samband med rapporten? För det har ju varit ganska tyst där runt. Jag tror att det är det som marknaden, även vi, med stor spänning ser fram emot att veta. Var kommer nästa order och när kommer den?
Men du är fortfarande lika positiv långsiktigt för Climate?
Det är jag faktiskt.
Ja, det är det faktiskt. Det är nästan förvånad. Du, annars då, om vi ska summera det här rapportperioden. Om vi blickar fram, nu går vi in i Q4 som är historiskt ett starkt kvartal. Q3 är lite speciellt eftersom det är mycket semestertider och så vidare. Och annars är det jag verkligen har pratat om, det är vad som kommer hända med vinstestimaten för 2020, där analytiken inte riktigt ännu. Nu kanske man har börjat skala ner lite grann, men de har varit för höga tidigare. Ja. Eller hur?
Visst.
Men blir det same nu i Q4 jämfört med Q3? Och det känns som alla väntar, tror liksom att vi kommer få 2-3 lite svagare kvartal och sen tar fart igen.
Ja, jag tror att det är så man... Det... Så jag tycker man ser analytikerna resonera.
Mm.
Lyssnar man också på vad vd-orden i de rapporter som har kommit hittills.
Ja.
Då kan man ju se att ja, men det är en hel del bolag som ändå säger att ja, visst är det en inbromsning, men ja, det är ju ingen dramatik i det.
Nej, men jag tycker till och med när man lyssnar på många vd-ord så känns det som att vi ser en ökad osäkerhet, men vi märker inte så mycket av det. Det vill säga att det känns nästan som att ja, vi läser rubrikerna. Det är nästan som man lägger in den där säkerhetsuttalandet att ja, vi är medvetna om att det är ökad osäkerhet, men nej, men vi har inte sett så mycket av det.
Nej.
Eller hur?
Ja, visst är
det finns ju en risk i det också.
Ja, det är det.
För man brukar inte, historiskt kanske inte vd-orden är den bästa indikatorn på framtiden.
Nej, visst. Men det är ändå ganska intressant att läsa dem, tycker jag.
Du, vi ska snacka mycket mer om börs och aktier senare. Men först vill vi veta lite om... Du har ju blivit lite mediekändis. Du är med ganska mycket. Och du och jag har snackat mycket i Börslunch och lite alla möjliga olika program.
Ja, det är så trevligt att träffa dig.
Ja, men berätta. De som inte... Som vet att du inser småbolag. Men vad är din bakgrund? Hur hamnar du där du är nu?
Jag är ju inbiten aktienörd. Och det stod klart för mig redan i tidiga tonåren att det var att jag ville jobba i finansmarknaden.
Mm.
Jag ville jobba drömmålet var att bli förvaltare.
Ja.
Och för att jag hade den insikten skulle jag vilja säga då, och som jag fortfarande är övertygad om, att det är en fördel att som förvaltare ha en bakgrund som finansanalytiker,
ja,
men även som mäklare.
Just det.
Så att jag började faktiskt redan under gymnasietiden att arbeta deltid på Götabanken, fondkommission heter det på den tiden.
Just det.
Och det här är ju väldigt länge sedan.
Ja.
Det är liksom, vad kan det vara, 86 eller något sånt.
Mm.
Så att då arbetade jag som analytikerassistent och sen har jag varit då finansanalytiker. Jag blev efter ett tag börsmäklare, inriktad inledningsvis mot privatkunder men även sen mot instkunder.
Var det då du och jag träffades först?
Exakt.
Jag fick gärna vara kollega med dig under ett år, tror jag.
Ja,
tror
det var länge. Nej, det var väldigt trevligt.
Mm. Då var du mäklare, ja.
Då var jag mäklare.
Och jag var
analytiker.
Ny analytiker, visste ingenting.
Jo.
Men det var på Skandiabanken.
Ja, det var
96 tror jag. Något sånt
kan det ha varit, ja. Därifrån gick jag sen över till förvaltarsidan.
Ja.
Så att jag har ju varit i över 30 år i finansmarknaden. Och jag brukar säga att det är nog inte många dagar under de 30 åren som jag inte har suttit framför en skärm eller följt hur kurser har utvecklats. Och det kan man ju tycka är torftigt kanske i ens tillvaro, men det har gett en ganska bra känsla i hur marknaden agerar och också sett hur de förändringar vi haft i finansmarknaden.
Idag är ju aktieintresset är jättestort, vilket är fantastiskt roligt. Och det finns...
Det är ju tack vare sådana som dig som sprider intresset.
Ja, jag är kanske en liten
procent. Ja,
men intresset är jättestort och det finns massa olika investeringsstrategier, vilket också är väldigt roligt. Alla har sina sätt att se på det, vilket så ska det vara. Det finns ingen liksom, enkel lösning på hur man ska hitta rätt investeringsstrategi. Som privatperson, hur skulle du lägga upp, hur ser du på aktier som investering? Hur skulle du tänka kring det? Jag menar, det finns ju utdelningsinvesterare och så finns det långsiktiga, de här liksom Warren Buffett-tänkarna. Sen finns det traders och det finns allt möjligt.
Ja, och det är just det att man ska nog titta på vad är det för behov? Vad är man ute efter i sitt sparande? Är det en trygg, stabil avkastning på den redan befintliga insamlade förmögenheten eller kassapåsen? Eller är det att man vill skapa sig en förmögenhet som man inte har? Hur du ska då agera i de här, det är ju totalt skilt från varandra.
Ja.
Så att man måste nog anpassa sig väldigt individuellt. Men att aktier ska vara en ganska betydande del i en, vilken en förvaltning man väljer, det tycker jag är uppenbart.
Och långsiktighet?
Långsiktighet, absolut. Mm.
Och sen då hände det här för, vad är det, 15 år sedan, då du var med och startade Strand. Berätta om vad som ledde fram till det och hur ni tänkte där och vilka mer som är med och startade.
Ja, det var jag, Frans Wettje och Bobby Weimar som var kollegor på ett förvaltningshus. Och vi kände oss frustrerade, inte hur den arbetsgivaren agerade utan hur branschen som sådan agerade.
Vad var det som gjorde er frustrerade?
Allting skulle produktifieras och man skulle helst ha så mycket dolda intäkter som möjligt. Det vill säga att kunderna skulle inte vara medvetna om man var betalade för avgifter.
Ja.
Och det här kändes, tyckte vi, både fel och oetiskt rent ut sagt. Om allting ska produktifieras, ja, då kan du inte anpassa portföljerna i det sättet som behöver göras på individnivå. Och vi ville just ha den här möjligheten att hela tiden anpassa det efter varje individuell kund. Vi är så kallade diskretionära förvaltare. Och så kände vi att det här funkar inte att vara kvar. Utan vi har inget alternativ. Vi kunde gå till olika firmer som var beredda att anställa oss. Men det hade bara blivit värre.
Mm.
Så att vi beslöt oss, vi startar eget. Och det är ju fantastiskt roligt att kunna göra det för att då får man ju också sätta upp vilka värderingsgrunder ska man ha. Hur ska man bygga den här firman?
Ja.
Och efter att då redan har jobbat kanske i 15 år i branschen och sett så många kanske tveksamma affärsmodeller så visste vi vad vi i alla fall skulle undvika en hel del. Och något som utmärker oss det är då ett, vi vill ha en tjänst där vi hela tiden anpassa portföljerna efter kundens behov. Kundens uppdrag.
Mm.
Två. Vi ska ta betalt utifrån det hur det går. Och vi ska vara helt pålitligt oberoende i detta. Det vill säga vi får aldrig ha några intäkter som vi inte har fakturerat kunden.
Ja.
Och det är naturligt idag. Sen 2-3 år tillbaka när Mifid äntligen kom på plats. Men för 15 år sedan så var det inte några som arbetade på det här viset. Och när vi kom med det så att dels så tyckte ju branschen att ja, de här på Strand, de verkar inte riktigt kloka. De måste göra ett bra jobb för att de ska tjäna pengar. Och så var man förbannad på oss för att vi synliggjorde hur systemet fungerade.
Mm.
För att hade vi en kund som vi köpte in någon form av fond eller något annat till, ja då fick vi ju kickback, alltså förmedlingsprovisioner. Och det vill vi ha så mycket som möjligt, men vi får inte behålla det utan vi skickar det tillbaka till kunden.
Mm.
Och då såg en del kunder, men vad är det alla de här rabatterna ni skickar till mig? Det blir ju nästan ingen avgift till er på Strand. Nej, det är förmedlingsprovisioner som finns i marknaden. Så vi synliggjorde ju lite grann hur systemet fungerade. Vilket kanske inte gjorde oss jättepopulära. Men i alla fall hos konkurrenterna då. Men nu har ju äntligen Mifid kommit på plats och även om det har stöpt om branschen och gjort det lite mer komplicerat, det är onödigt komplicerat i vissa avseenden, så är ju ambitionen med Mifid 2 väldigt bra.
Ambitionen är bra. Vi ska komma tillbaka sen. Jag måste bara plocka upp det här med Mifid. Det är inte så ofta man hör att människor säger att det här är äntligen.
Nej.
Men reglering av finansmarknaden har till mycket varit bra. Men det finns ju också, kan jag känna ibland, att ibland sker reglering för regleringens skull, att man vill få till något, men att den i vissa avseenden faktiskt har blivit sämre för kunden. Jag tänker till exempel att regleringarna spontant känner jag att det har försämrat faktiskt visibiliteten på vissa sätt. Jag menar, ta det här med en enkel sak som estimat på bolag till exempel.
Ja.
Och förvaltarna tycker det är fine, för vi har ju liksom direktkontakt och så vidare. Men att det har till viss del försämrat visibiliteten och kanske också har gjort det lite svårare att starta ett Strand idag till exempel.
Ja, definitivt.
Vilket gör också att det kan påverka konkurrensen negativt.
Ja.
Håller du med om den?
Ja, det är inte bara fördelar. Definitivt. Nej. Inte. Och det är ju, man får ha den inställningen, jag brukar ha det när det kommer nya regler eller annat från regulatorn, att ja, ambitionen är den rätta, men det är inte alltid som man enligt mitt synsätt eller branschens synsätt gör det på det mest optimala sättet. Utan då kan det bli att det faktiskt är kontraproduktivt.
Precis.
Men bara det att ambitionen är den rätta får man tycka är bra, för att det har gjort att den här marknaden har under de 30 år jag då har varit i den har genomgått en rejäl mognad i många avseenden.
Verkligen.
Och det var på sin plats. Och man kan ju se att en hel del av det administrativa böket som är nu, varför har vi det? Jo, det är för att vissa aktörer har misskött sig.
Ja, men det är min uppfattning. När jag började finansmarknaden mitten av 90-talet så fanns det ju ganska många suspekta individer som rörde sig i korridorerna. Man kanske inte får säga så, men du förstår vad jag menar. Det var lite mer High Chaparral, om man får använda ett negativt ord i det här sammanhanget. Hur tycker du annars att, förutom regleringar, hur har marknaden förändrats de här senaste 15-20 åren på gott och ont? Jag vet att du har till exempel pratat lite grann om så här robothandel och sånt där, att det har varit en negativ utveckling, eller?
Ja, det tycker jag ju fortfarande att det är. Och det är ju inte så många som ser det om man inte just sitter i själva handeln också, vilket jag också fortfarande gör, för vi vill gärna utföra en hel del av de ordrar vi gör. Vi använder ju andra mäklarfirmor också till hjälp i blockorder och så vidare, men ska vi bara handla in vissa saker så då kan vi göra det själva.
Ja.
Och då ser man det här på ett vis. Då, eftersom jag har handlat i 30 år så har jag hygglig koll på det. Och det kan man ju tycka, men du är en gammal stofil så att du måste anpassa dig till det nya. Ja visst, det gör vi. Men man kan ju se att frågan är om det är så mycket till det bättre. Och förut kunde vi se vilka som la in ordrar och så vidare. Ja, men nu är det väldigt mycket av handeln som går i så kallade dark pool.
Just det.
Och det är ju ett svar på att robothandeln egentligen.
För det jag tänker på, om jag går tillbaka till 96 när du var halvade på Skandiabanken, då kommer jag ihåg när vi gick igenom morgonrapporten att Tokyo är ner 0,8%. Man var bara, wow, vilka rörelser. Nu tycker jag mig uppfatta att rörelserna blir större och större och större ju längre vi kommer. Vi ser bland annat på rapportperioden vissa aktier som fullständigt rusar eller rasar på rapporter som, visserligen sämre än väntat, men ska liksom en femtedel eller en fjärdedel av börsvärdet försvinna. Och då har jag pratat med en del förvaltare som menar att det här beror, en förklaring till det är att det har blivit allt mer passiva pengar.
Alldeles riktigt.
Att det är passiva pengar är större i USA till exempel än än aktiva pengar.
Mycket större.
Vilket gör att det kommer
in. Du är ju vänlig som säger passiva pengar. Ja, jag säger det dumma kapitalet.
Jo, men det är ändå liksom det som, och det kommer ett flöde som aktiva förvaltare känner bara, jag kan inte göra någonting. Jag vill köpa en aktie som är ner 3%, men det kommer bara strömma in pengar och sen är det ner 10%.
Ja.
Det här måste jag ha försvårat arbetande eller ökat frustrationen, att man tycker liksom, det var lite sämre, men 15% ner och jag försöker köpa, men det går knappt liksom, för den bara fortsätter falla.
Men det gäller ju att helt enkelt anpassa sig till den marknadshandel som vi har idag, men jag tror att vi har bara sett början på de här stora slagen. Det kommer bli mycket, mycket större, och särskilt bland de större bolagen. Allt eftersom det här passiva, eller som jag kallar det dumma kapitalet, det vill säga indexfonder och ETF och annat, där förvaltare bara förvaltar i allokering mellan olika tillgångsslag. För dem är det ointressant ifall vilka enskilda aktier man ska ha, utan det är tillgångsslaget aktier. Och då för varje 100 lapp man investerar eller 100 miljoner så hamnar ju merparten av dessa i börsens allra största bolag.
Ja.
För att det fördelas utifrån storlek. Och dessa bolag, de kanske är fina bolag, men det innebär ju också att de värderingarna blåses successivt upp.
Ja.
Till den dagen det vänder. Och till den dagen som alla de här tjänstemännen som det är, som sitter i placeringskommittéer hos de olika pensionsförvaltarna runt om i världen, framförallt i USA, en hel del i Sverige också, som fattar beslut. Oj, nu har det hänt någonting i Kina. Det bromsar in där, säger vi. Vad ska vi göra då? Ja, det är inte frågan om vilka aktier det är som kan bli mest drabbade av en viss händelse. Så tycker jag. Då tittar man på dem och så agerar man utifrån det. Nej, nej. De stöder sig på den teorin som den akademiska världen verkar tro är en sanning. Och man till och med har utdelat ett Nobelpris till. Det vill säga att marknaden är perfekt. Mm. Och det finns inget mervärde i kunskap. Utan det är alltid index som är det bästa. Och det här har man tagit som en sanning. Och så trycks nu pengar in i väldigt mycket typer av indexhandel. Och då blåser man upp bubblor i de största bolagen. Och när det här vänder för att det blir någon stor sättning eller oro i världen, det är klart att det kommer att ske framöver. Ja, då kommer vi få se nedgångar som är kännbara, får jag väl då säga, på de riktigt stora bolagen. Det smittar av sig på andra också givetvis.
Och det här är givetvis en risk för börsen att det kan bli övertolkt när vi kan se framöver stora börsfall, fast det kanske egentligen inte är fundamentalt motiverat. Jag menar, får ju ofta frågan, varför blir det så stora rörelser varje gång? Trump twittrar. Ja. Det finns ju inte en sund människa som skulle agera så bara på en tweet.
Nej, men visst. Och man kan ju också tycka det här är intressant med de här akademikerna som religiöst tror på att marknaden är perfekt. Enligt deras teori så innebär det också att ju mera likviditet som det är på det här viset, desto stabilare blir det. Och desto stabilare blir ska stora bolag vara.
Ja, precis.
Men det här blir ju tvärtom. Vållan kommer att öka i stora bolag relativt mindre.
Jag tror vi redan har sett det. Om du tar en graf på volatiliteten.
Och det är ju intressant, för enligt deras värld är ju det en omöjlighet.
Ja.
Men det får väl...
Så marknaden är inte perfekt? Är det som man ska...
Nej.
Nej,
så kan man väl säga.
Bra, det blir rubriken för dagens program. Du, är tillbaka till Strand lite kort då. 15 år.
Ja.
Vad kommer hända de kommande 15 åren, tror du? Kommer det... Jag får lite känslan av att du och ni är lite rädda, och då menar jag i positiv bemärkelse. Mm. För mycket förändring. Att ni har ett bra koncept och ni vill liksom... Jag ser inte riktigt framför mig att om 15 år så har ni 25 fonder och 250 anställda.
Nej. Absolut inte. Nej, det är inte vårt mål att få en sån storlek, utan vårt mål är att bedriva en högkvalitativ förvaltning, trivas på jobbet, och är du 200 anställda, då är det ganska svårt att ha en vettig kultur i den.
Och jag misstänker också att med den diskretionära förvaltningen, att verkligen lyssna på varje kund och anpassa sig till dem, blir svårare ju fler kunder man har.
Ja, det ger sig. Ja. Och det här diskretionära, det är viktigt. Mm. Och någonting som vi ser i branschen, det är att den ena aktören efter den andra lägger ner som håller på med diskretionär förvaltning. Eller döper om det, så kan de kalla det för diskretionärt, och allt om det är att man diskretionärt fyller portföljer med olika fonder eller egna produkter, och så är det deras diskretionära förvaltning.
Ja.
Vad vi menar är att vi skräddarsyr portföljen och plockar enskilda aktier. Och det här är inte så många som är kvar. Bara förra veckan hörde jag en aktör som hade slutat med detta, bara gått över till fond. Och det är ju i och för sig lite tråkigt, samtidigt är det bra för oss, för att det blir allt färre konkurrenter. Och vi vill vara i den här nischen, vi tycker det är kul, och vi är övertygade om att det finns tillräcklig efterfrågan för att det ska räcka för oss i den här marknaden. Och någonting som exempel på som är väldigt viktigt i diskretionära, det är ju, och som ökar vikten i, det är hållbarhetsfrågan.
Ja.
Varje person, tro mig, jag träffar då alla våra kunder och diskuterar hållbarhetsfrågor med dem. Preferenserna, vad som är viktigt för en person att inte ha en portfölj, skiljer sig väldigt ifrån nästa.
Det där är en annan väldigt intressant diskussion. Vi pratar mycket om det på redaktionen, det här med hållbarhet. Det råder ju ingen tvekan om att det här är liksom det kanske viktigaste ordet i finansmarknaden just nu.
Ja.
Att både för fonder och privatpersoner och så vidare. Men just det här, vad som är hållbart för en person kan vara något helt annat för en annan. Och det måste göra att det blir så komplicerat framförallt i en fondmiljö.
Precis. Ja. Och då kan man tycka så att jaha, oh, här är en fond som är hållbar. Vad bra, då sätter jag mina pengar i den.
Ja.
Men hur har den klassificerats som hållbar?
Ja.
Och vad tycker du som individ är viktigt just i en separat fråga?
Just det.
Och det är som att det kan vara allt mellan himmel och jord. Och jag möter många kunder som till exempel säger att ja, vi vill inte investera i de här nischbankerna. Nej. Som håller på med utlåning till privatpersoner. Uppsökande utlåning.
Mm.
Jag lägger inga värderingar i det själv, men jag måste ju lyssna på mina enskilda kunder då, och då blir den portföljen anpassad så att vi inte gör investeringar i den typen av bolag. Men så ser man, ja men det finns ju väldigt många av de hållbara fonderna, just den typen av
Absolut.
Bolag. Eller så finns det andra kunder som säger att för guds skull får vi inte investera i Swedbank för de håller på med penningtvätt.
Ja,
ja visst, då anpassar vi den portföljen efter det.
Visst.
Och hur ser det ut i de hållbara fonderna?
Ja, där finns det ju. Har det funnits i alla fall.
Ja, så att, och det är de gör ju inte något fel med fonderna. Nej. Men jag tror att det finns tillräckligt många kunder som är intresserade av att sin förvaltning ska ske på en anpassad hållbarhetsmässig nivå också. Jag tror att det finns ett gott utrymme för den gamla traditionella diskretionära förvaltningen.
Men om vi då går tillbaka till er förvaltning då, så har ni diskretionär förvaltning. Men ni har ju även den klassiska småbolagsfonden också.
Vi har en nedre gräns. För att kunna vara kund hos oss måste man ha 5 miljoner.
Just det.
Och det är ju ganska ansenlig summa pengar. Når man inte upp till den, då kan man vara investerad i vår småbolagsfond eller en förmögenhetsfond.
Men i diskretionär förvaltning, där gör ni, det är inte så att ni bara har småbolag. Där har ni...
Oh, nej, det är
allt. Klargör det, eftersom du ändå kallas för småbolags Johans.
Ja, exakt. Ja, men jag är inte ensam, vi är 13
men
stycken.
Om vi tittar lite grann på fonden då, som är tillgänglig för alla investerare. Varför småbolag?
Vi hade inte tänkt att ha någon fond från början.
Nej.
Men vi hade en kategori kunder som hade valt oss för småbolagsförvaltning. Mm. Ett antal kunder som sa att ja, vi vill lägga x kronor här hos er för just småbolagsförvaltning. Ja. Och de portföljerna var ganska homogena.
Mm.
Ville vi ha, vad skulle vi ha, ska vi säga, Beijer F i portföljen. Nu har ju det blivit ett storbolag. Men, då hade vi ju det i samtliga de portföljerna förutsatt att det gick utifrån deras individuella begränsningar. Och beroende på vilken risknivå och så vidare, storlek anpassat. Men så var det en del kunder som sa, åh, Johan eller Strand, kan inte investera pengar för mitt barnbarn här också som har 200 000? Nej, tyvärr, det går inte. Mm. Eller någon annan som sa, åh, alla dessa skatteavbränningar, det var här innan ISK-depåerna kom, kan du inte lägga förvaltningen i en fond istället? Och till slut så tänkte jag, vi skulle kunna starta en småbolagsfond som blir som moderportfölj för småbolagsförvaltningen. Och givetvis gör vi alla transaktioner då till samma kurs och identiskt rakt över. Men så är det varierat på de diskretionära kunderna just att vilka kan vara investerade i ett spelbolag eller inte och you name it. Så att, och vilken risk. Så det blir ju individuellt på dem. Men moderportföljen kan vara fonden.
Hur sätter ni upp hållbarhetsreglerna där då? Då är vi tillbaka till
det. Ja, just det. Och i den där har vi hållbarhetsregler som är egentligen... Ja, de vanliga, förutom ett undantag, vi får ha spelbolag i den.
Okay, varför det?
Vi älskar Evolution Gaming.
Okay.
Ja, och vi har varit klart. Med...
Det är en fantastisk rapport.
Ja. Och vi har varit med Evolution i så många år. Ja. Och det enda jag gjort de senaste åren, det är ju att sälja bolaget för att det hela tiden blir för stort i sin vikt. Och det här viktiga att vara ute och resa och förstå ett bolag. Och vi... åkte ner och besökte Evolution. Det var strax efter de hade noterats på om det var för Snåf eller vad det var för någonting. Till Riga. Och för att förstå riktigt hur det här live-casino-studiorna fungerar. Och när man såg det och begrep vilket inträdeshinder det faktiskt är för konkurrenterna.
Förlåt att jag bryter. Här får jag känslan att någon som mer kritiska mot Evolution Gaming. De har ju liksom nästan alltid gått och väntat på att nej, men konkurrenterna kommer in. Ja. Men det händer inte,
nej.
Inte riktigt.
Nej,
men det är för svårt.
Det är för svårt och man har missat hur svårt det är. Och man kunde läsa i Var det i förrgår tror jag som i Dagens Industri så var NetEnt, det är ju en konkurrent, deras vd intervjuas i Dagens Industri. Mm. Och där skrev hon just det att de hade underskattat hur svårt live-casino är och egentligen hur mycket det krävs för att kunna ha den, hålla den nivå som det måste vara för att det ska vara en eftertraktad produkt. Evolution har gjort det här fantastiskt bra. Men man har, jag har full förståelse för att man har etiska dubier runt live-casino.
Ja.
Men vi älskar det här bolaget så vi vill ha det i fonden. Så att den finns med där. Därför har vi ett undantag på själva fonden. Så är man nu, investerar man i Strands småbolagsfond, då kommer man riskera att vara investerad i ett spelbolag.
Ja. Ja, det är bra. Då har vi öppnat med det. Men jag tänkte bara på, när du nämner att du var tvungen att sälja av då Evolution för att det blev för stort. Jag vet att du också har en annan syn på gränsen för vad som är ett småbolag. Jag vet inte vad det är på börsen nu. Vad är det, 30-40 miljarder i market cap?
50.
Typ. Mm. Och då tror jag många känner sig lite smålurade. Om man köper en småbolagsfond och ser aktier som har börsvärde på upp mot 50 miljarder. I min värld är det inte ett småbolag. Det är
nej,
ganska
inte i min heller. Jag undrar vems värde är förutom de här stora organisationernas värde.
Vad går er gräns?
Vår gräns går vid att vi får inte köpa, göra en ny investering i ett bolag som har passerat 10 miljarder.
Ja.
Men det, vi får ligga kvar med det. Okay. Som Evolution Gaming, jag vet inte vad det för börsvärde idag. Det är jättehögt. Mm. Men när vi köpte det så var det ju på liksom ett par miljarder.
Just det. Så att ni får ligga kvar med det, men ni får inte göra ny investering i aktiesmart market cap på 10 plus miljarder.
Och snittet i vår fond, och vi försöker alltid ha en koncentrerad portfölj, så det är ungefär 20 innehav. Snittet ligger market cap på skulle jag säga mellan tummen och pekfingern på 3,5.
Mm. Och i dessa tider så är det ju jättepopulärt att prata om investeringsstrategi och vilka teman man ser och strukturerad tillväxt. Hur tänker ni när ni ger er ut på jakt på ett nytt bolag exempelvis?
Ja.
Vad letar ni efter? Vad har ni för kriterier ni vill ska uppfyllas?
Ja, det är ganska många.
Ja.
Vi vill ju gärna se att det här är en stabil verksamhet.
Och vad är definitionen av stabil verksamhet?
Att du har någon del i det som tickar och går.
Ja.
Som liksom genererar ett cashflow. Du behöver inte kanske ha lönsamhet i det nödvändigtvis.
Nej.
Men du behöver ha något som är ordentligt på gång.
Mm.
Du ska ha en stark balansräkning. Ja. Du ska ha tillväxt. Tillväxt är jätteviktigt. Och något som vi alltid letar efter, det är bolag som gynnas av någon form av strukturell förändring i samhället.
Mm.
Det kan vara allt ifrån digitaliseringen till BRF vi var
just
inne
det,
på.
Som klassisk är den, bolag.
Ja, och kylgrossist, vad gynnas de av? Jo, men då gäller det att kunna läsa, vilket vi gjorde väldigt tidigt.
Mm.
Hur ligger planerna i EU för att tvingande regler för att byta ut kylmedia i EU till mindre skadliga och mindre miljövidriga kylmedier. Och det är liksom en plan som successivt ska byta gas efter gas efter gas. Och för har man då en kyldisk i en matvarukedja och sånt där, ja, då blir man förbjuden att ha ett visst kylmedium, och då ska man byta till ett godkänt. Och hur gör man det? Jo, då får man antagligen öka trycket i den här kylanläggningen, och då behöver antagligen byggas om, och då kommer BRF in. Och så ser vi att ytterligare 5 år framåt, då kommer det kylmediet som de då har godkänt bytas ut till ett ännu mera miljövänligt, vilket är ju jättebra. Det är jättebra för miljön, det är jättebra för BRF. Så där har du ju tydlig vinnare på en strukturell regulatorisk förändring.
Ja. När kommer ni in i den aktien? För den har blivit väldigt stor.
Ja, 8 år kanske har vi nog haft den i portföljen.
Är det typiskt, är det en sån placeringshorisont ni ser framför er? Att ni vill gärna komma in tidigt och sen vara mer om...
Ja.
Har ni kvar Beira förresten?
Ja, det har vi. Men som sagt, den är ju hyvlad ett antal gånger. Ja, vi vill jättegärna vara med, så för då har vi ju kommit rätt. Ibland kan kunder tycka, särskilt som kommer till oss, kan säga att ja, men, ni, de, de innehav ni har sålt, de har alla haft förlust. Ja. Vad är ni för sopiga förvaltare?
Ja.
Ja, jo. Men vi vill ju behålla dem som utvecklas rätt. Det är klart att vi inte alltid investerar i rätt bolag och i rätt timing. Där är det klart att vi missar en del. Och då gäller det att klippa de förlusterna så snabbt som möjligt innan de blir kännbara. Så att jag brukar säga att det är ju vår styrka att kunna visa på att men här, ja, det är ingen stor förlust som har skett. Och vi har klippt ut dem. Titta på vinsterna, de ligger kvar i portföljen.
Jag tänkte på, vi ska komma tillbaka lite grann till det här med bra och dåliga innehav. Men när jag hade, eller banken jag jobbade på hade Strand som kund.
Ja.
Så var det jätterolig kund att ha att göra med. Men det är inte några courtagekungar direkt. Det var inte så att vi drog in, hovade in pengar på Strand kapitalförvaltning. Jag får känslan av att omsättningshastigheten är relativt sett låg jämfört med många aktörer.
Alldeles riktigt. Den är definitivt låg. Vilket gör att jag som sagt mäklarfirmer kanske tycker att det finns roligare kunder.
Ja, absolut.
Något som är viktigt för oss också, det är att ha ett mandat att vi är allokeringsförvaltare, så vi kan hela tiden variera hur mycket aktier vi vill att en kund ska ha. För att om en kund har gått in och sagt att jag kan tänka mig ha aktier mellan 30-70% av min portfölj, resten ska vara räntebärande. Mm. Ganska vanlig. Ja, men där mellan 30-70, då kan vi ju variera det beroende på vad vi tycker att omvärlden ser ut. Vad är det för klimat att vara investerad? Och som jag sa i inledningen av programmet, så har vi nu ökat upp det. Då har vi alltså flyttat, för en sån där kund har vi flyttat upp investeringsnivån som kanske på 65% eller något sånt. Vi är alltså ganska positiva i det korta perspektivet. Men vi är snabba att byta om ifall omvärlden ändras. Så att periodvis kan det genereras ganska mycket courtage. Mm. Men det är, vi vill ju helst att inte göra det.
Nej.
För att vi vill ligga med vi är inga traders.
Hur många innehav har ni ungefär i fonden i genomsnitt?
20 ungefär.
20. Mm. Och du nämnde Evolution Gaming och BRF som två exempel på aktier som ni har varit med länge och som har verkligen följt den här fantastiska banan och gått bra. Det måste ju finnas några dåliga exempel.
Ja, herregud. Jag har redan nämnt ett med ekonomen.
Ja. Men är det något annat ni känner att det här blev helt
Haldex.
Fel? Haldex.
Ja, okay. Visst. Ja, det är... Den har kostat pengar.
Den har kostat pengar.
Ja.
Vad är största innehavet idag?
Bra fråga. Det är 3-4 stycken som ligger ungefär på samma nivå. Xvivo, Climon. Och då kan man säga att nu reglerar man. Men det där är ju inte stabila bolag.
Mm.
Nej. Ja, Xvivo är. För att Xvivo, det kanske inte alla som känner till, men de jobbar med transplantations... en teknik att när man transplanterar organ så är det ont om tid att ta den från en donator in i mottagarkroppen.
Ja.
Plus att man under den tiden vill testa organet. Är det här tillräckligt bra skick för att kunna opereras in? Det gör det idag att väldigt, väldigt många organ kasseras och inte används. Och så har man ont om tid. Det här är en svensk uppfinning, svenskt bolag där man har en låda, en kuvös kanske med en vätska i, där man lägger i hittills lungor. Så testar man dem och får mycket längre tid på sig att operera in dem, plus att man också kan säkerställa att det är rätt kvalitet på dem. Det här används i stort sett av alla, det är överdrivet, men jag tror att det är 240 kliniker i världen som gör lungtransplantationer, om det är 180-190 något sånt där, som använder Xvivos utrustning och den här vätskan som hela tiden behöver bytas ut då, hela tiden. Och så att där har man ju en väldigt fin intjäning
och en bra position. Stabil marknad.
Ja visst, men då kan man säga, Xvivo, är det förväntansbolag? Ja, men vad är det förväntansbolag på då?
Mm.
Jo, det är att man ska kunna använda det här på andra organ. Och det som står närmast på tur är ju hjärta.
Ja.
Och där har man redan gjort djurstudier. Och man har gjort de, jag tror att det är 7-8 första humantransplantationerna. Vilket har fungerat jättebra. Och varför är hjärta så viktigt? Jo, hjärta är det organet som har kortast överlevnadstid. Från det att man tar uren tills den ska vara inopererad. Det får max gå 4 timmar. Med Xvivo kan du ha 24 timmar på dig. Så att då förstår ni de köer som finns av personer som behöver en hjärttransplantation. När man får godkännande på detta så öppnas en helt ny marknad för XVIVO. Man kan titta på vetenskapens värld på SVT. SVT Play, för att bara för en månad sedan så hade de ett program om den här svenska tekniken. Mm. Man nämner inte bolag med namn förstås, men man får följa med en av de här humantransplantationerna som sker i Sverige. Så det är väldigt intressant.
Ja, där får vi nästan kolla den där länken och skicka ut. Största bidraget till portföljen i år då? Är det Evolution, tror
jag? Mm, ja, den ligger
i topp.
Ja, den ligger nog i topp.
Något som har dragit ner? Som ni är besvikna på i år?
Ja, det är ju...
Många.
Ja, det är det ju. Ja. Men ja, jag skulle säga att det är Haldex, det är Mekonomen. Något vi är besvikna på oss själva, och jag har fått ta på mig ett stort ansvar där, det är givetvis att vi inte har varit investerade i fastigheter.
Ja, okej.
Okay. Och tittar vi på midcap-index, så fastigheter står för 25% eller något sånt av index. Och hur har fastigheter gått? Plus 40% eller något liknande.
Det har kostat då man lämnar en sån bransch helt.
Ja, det har du gjort. Mm. Jag är ju inte alls intresserad, nyfiken eller sugen på att gå in i fastigheten nu. Det enda vi har i fastigheter, det är lite John Mattsson, det är ju bostadsfastighetsdelen. Okay. Så bostäder, det är inte så roligt för, som är hyresrätter alltså.
Du, vi ska snart gå in på ett par typiska strandaktier som du har flaggat lite grann för. Men jag tänkte avsluta lite grann ändå med lite avslutande börssnack. Igår sänkte Fed räntan. Det här är, om jag inte helt fel ute, tredje gången i rad.
Ja.
Vilket har hänt tre gånger, tror jag, tidigare, sedan 70-talet. Alltid har det varit positivt för börsen. Är det, är det så vi ska se på den också? Det är räntan som föder börsen. Eller som matar börsen, vad ska jag kalla det för?
Ja, den är ju väldigt viktig. Vi ska komma ihåg att jag nämnde det här förut. Hur såg det ut för ett år sedan?
Ja.
Börsen föll kraftigt november, december. Varför gjorde den det? Jo, Trump efter att ha gått ut och talat om att man hade i möte med Xi kommit mer eller mindre överens.
Ja.
Två dagar senare så gick han ut och sa att kineser var inte att lita på, och att han höjde strafftullar och grep, eller USA grep Huaweis finanschef och så vidare. Det gjorde ju börsen lite skakig och sur, får man lov att säga. Men det var också oro för räntehöjningar.
Mm. Visst.
Varför vände börsen på nyårsafton?
Powell.
Ja, som går då ut och säger att nej, men vi ska inte höja räntan.
Men finns det inte någonting galet i det här?
Det är klart det gör.
Det tycker jag, det är ju inte kontroversiellt att säga. Men vad blir liksom endgame när vi har en sån? Det är ju ingen som vet riktigt.
Nej, och det är lite oroande, för att det är ju på något sätt någon form av doping som hela tiden tillförs. Jag har tidigare liknat marknaden som någon narkoman som egentligen behöver in på rehab. Men...
Fantastiskt, det kommer jag faktiskt ihåg när du sa. Det är många år sedan i Börslunch. Ja. Och jag tror faktiskt att det var Mattias Sundling som satt bredvid dig.
Ja, det stämmer.
Och det finns ett fantastiskt klipp när du säger det, och han tittar på dig som oj, vad är det jag har hjälpt mig in på i det här samtalet? Ja. Men det är väl inte kontroversiellt att säga att det är en ganska rätt iakttagelse då och är fortfarande.
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja. Men allmänna, även fast vi kan vara lite oroliga för det här och det har varit lite konjunkturoro och sånt där som vi hjälpt, men ändå överlag har du en ganska hygglig, hur ser du på börsen framöver?
Ja, i den mycket märkliga värld vi lever så speciellt lång horisont ska man inte tro att man kan ha.
Nej.
Men jag kan säga att jag är mer positiv nu de närmsta 3-4 månaderna än jag varit på länge.
Okej, okay. Varför det? Något speciellt som har gjort det? Är det att bolagsrapporten? Eller
dels har osäkerhetsfaktorn där kortsiktigt gått över. Så det dröjer ytterligare ett kvartal tills nästa våg av osäkerhet kommer runt om rapporterna. Samtidigt som att i den här lågräntevärlden så är det mycket kapital som letar sig in i aktiemarknaden som egentligen inte hör hit.
Ja.
Men de måste få avkastning. Så det är räntepengar som egentligen går in i aktiemarknaden. Och vad behöver de? De behöver få avkastning från aktier. Inte i värdetillväxt, utan i utdelning, direktavkastning. För att det är det som räknas för många av de här aktörerna för vad de ska kunna dela ut sen.
Ja.
När går de då in? Jo, de går ju in ofta under hösten, senhösten. Mm. I aktier som har hög direktavkastning. Så att det flödet börjar vi snart se, eller vi har redan börjat se skulle jag säga, som kommer in. Och det kommer ge ett stöd åt marknaden också. Sen har vi också kommit upp nu faktiskt på all time high. Och då brukar det vara så att den orkar vidare börsen. Så att det tror jag vi kommer att se mer. Men givetvis, allting kan ju vändas på ända med ett tweet från Trump. Ja. Och apropå att leva ett torftigt liv, så får jag ju lov att säga att jag gör det. För att varje morgon, ja, det första jag gör när jag ligger kvar i sängen, så tar jag mobilen och tittar. Vad har Trump twittrat, ja, när jag låg och sov?
Men igen, det är väl passiva pengar som agerar på det. Det finns inte så många.
Nej, visst, aktiva, visst, men som det, tänker. Men det sätter, ja, ju min, sätter, agenda.
Ja, det är, ja, klart. Jag tänkte att vi ska avsluta med att prata om ett par aktier. För jag frågade dig nämligen, vad är typiska strandaktier? Nu har du nämnt några. Men, och då nämnde du två bolag som du pratade väldigt lite om. I varje fall de program jag har gjort genom åren. Det ena är Adapteo.
Ja.
Det är ett finskt bolag, eller hur?
Ja, det är det.
Nya på börsen.
Ja, det är det. Ja. Och det är en avknoppning ifrån Kramo.
Just det.
Och det är lite kul, för att deras verksamhet är att de hyr ut, inte byggbaracker, det är inte frågan om, nej, alls, utan de hyr ut säg klassrumsliknande, okay, byggnader, moduler.
Men det är inte ett fastighetsbolag? Eller?
Nej, det är intressant. Vi har diskuterat lite. Ska, ja, man klassa det som ett fastighetsbolag eller ett uthyrningsbolag? Och det är ett uthyrning. Så att, ja, nej, det är en service. Det är inte fastighetsbolag. Men de gynnas av den förändrade demografiska bilden, ja, vi har i samhället. Jag kan bara se i en skola i närheten av där jag bor. Ja, just där finns det den typen av då, inte baracker, men tillfälliga skollokaler som man har tvingats hyra in för att kunna möta den då våg av elever. För egen del tycker jag är lite konstigt. Det är ju inte, de här vågorna kommer ju inte helt överraskande. Man har ju ett antal år på sig, så att jag är förvånad över att politiker inte kan läsa in det.
Samtidigt måste jag säga då, min yngsta son, han sitter i en sån här barack, ja, på en skola i Stockholm, för att hans egentliga skola renoveras. Ja. Och då flyttar de till en annan skola. Och från sitter de här barackerna. Det ser ut som vanliga klassrum faktiskt.
Ja, det funkar jättebra.
Det är inte så att man går in i liksom en container.
Och nej. Det är jättefina, ja, hus. Och men det intressanta är att man hyr ut i snitt, den normalorden som Kramo har, ja, är 15 sådana här moduler.
Okay.
Och, ja, under en tidsperiod om 5 år.
Okay.
Hur många sådana här moduler har man som man har uthyrda? Mm. 35 000.
Okej. Okay.
Och då ser man, det här är ju en ganska bra business.
Visst.
Ja. Väldigt stabil. Mm. Så att, jag gillar det bolaget.
Och de kom in på börsen i, rätt med om jag fel, juli, ja, i år. Och det har gått sådär.
Ja, det har de. Och det är en avknoppning ifrån, ja, Kramo. Mm. Och man märker att en hel del förvaltare, kanske inte i Sverige, men det är ju ett finskt bolag det här, som har Kramo.
Just det.
Har haft Kramo för Kramos del och inte för Adapteos. Och man kan tycka att det är för litet för dem, eller det passar inte in. Så att väldigt många av det här, man ser ett flöde som har kommit och ja, då tryckt till den. Så kommer det vara en period i början. Det är ofta det är det när det är sådana här avskiljningar. Men vi passar på att i de här lägena ligga och bygga upp en sån position.
Intressant. Den får vi titta lite extra på. Sen har vi ett bolag till, och den här är aktier som jag aldrig kan uttala rätt. Vad de heter. Ja. Stiptex.
Ja, du gör det rätt.
Sa jag det?
Ja, visst.
Lite infrastrukturkänsla över det här bolaget. Den har ju till skillnad mot Adapteo gått väldigt bra på börsen.
I år, precis. I år.
Ja, nu är vi tillbaka till mätperioden.
Ja, ja. Och det gläder vi oss åt, ja, givetvis. Och vi, Faserhandeln, så, ja, vi var med redan från notering. Och
när var den?
Vad kan det vara? 2,5 år sedan.
2,5 år sedan, ja, just det.
Och det har ju inte varit någon rolig resa förrän det här året.
Just det.
För att den sakta makade sig neråt. Vi ökade successivt. Mm. Nu, och vi undrade hur fel har vi på detta, för att
hur tänker man som förvaltare då? När man liksom tror starkt på ett case, och så ser man att marknaden ratar det. Bör man få liksom oro i huvudet då, att liksom, vad är det vi har missat här? Eller har man en För men det måste ju ändå påverka ens tro när alla andra ratar.
Ja, men lite vad de andra, vad de andra tycker, det kanske inte vi bryr oss så mycket om, utan vi ser till att ha en närmare kontakt och närmare koll på bolaget och gör vårt eget analys på det för att se. Och då kände vi oss väldigt trygga i det. Så därför kan vi vara kvar. Och det är en fördel också att vara diskussionär förvaltare, för att jag lägger säkert en tredjedel av min tid, och det är så mina kollegor gör också, med att sitta ner med våra kunder och berätta hur innehaven har utvecklats, varför vi har rena och varför hade vi Stiptech som vi förlorar pengar på.
Ja.
Och varför har vi inte sålt dem då? Vi brukar sälja om vi förlorar pengar på dem. Nej, för de utvecklas så som vi vill att de ska göra. Och vi känner oss, och då kan man förklara det på ett mycket bättre sätt.
Jag förstår.
Så att det är med glädje att se att de har varit en bra bidragsgivare i år.
Förklara vad de gör lite grann. De är ju exponerade mot infrastruktur, eller
hur? Ja, man säger så här, Indutrade känner alla till. Eller Lifco. Ja. Det här, de har en liknande verksamhet. De köper alltså upp bolag. Fina bolag som är verksamma. De har sagt att det ska vara kritiska behov inom infrastruktur. Det kan vara vattenrening, det kan vara luftkvalitetskontroll, det kan vara el, kvaliteten på el är också väldigt viktig. Det finns ett fint bolag i det här som heter Unipower till exempel, som är oerhört bra position. Och så att den typen av bolag, man har även hissservice och sånt, och det har varit lite knackigt. Den delen i servicen. Men det glädjande var nu i rapporten som kom att samtliga områden visar då tillväxt och bra lönsamhet. Så att och det har man de senaste tre kvartalen har det successivt blivit bättre i bolaget. Utvecklats precis så som vi skulle vilja.
Och det har synts på aktiekursen senaste.
Ja, och något som är lite kul. Vilka är då i ledningen? Ja, det är några kända namn. Jag nämnde då från Indutrade. Kommer du ihåg vdn där, Jonny Alvarsson?
Ja.
Det var ju han som byggde upp Indutrade.
Precis.
Han är i styrelsen för Stiptech. Och Lagerkrans, ett annat sådär fint bolag. Riktigt bra bolag. Där hade de en kanon CFO. Bengt Leidström tror jag. Var är han CFO någonstans nu? Jo, i Stiptech.
Så de har kört lite så här cherrypicking från de övriga liknande bolagen.
Ja,
intressant.
Och något som skiljer dem från väldigt många av de andra, och det har jag haft förmånen att se från väldigt nära håll, nämligen så att vi råkar ha någon eller ett par kunder som har bolag som Stiptech har köpt. Det är bara en tillfällighet. Men då har ju våra kunder sagt att du, det här var innan de blev noterade. Nu är det ett bolag med Stiptech som vill köpa min verksamhet. De säger så här. Är det en, liksom, hur ska jag resonera runt det? Så har vi varit lite då, kunnat följa den processen. Och se hur frustrerade de här stackars entreprenörerna blir. För det tar så lång tid. Varför då? Jo, Stiptech är så noggranna. Man lägger ner många, många månader på att gå igenom bolagen så man vet exakt vad det är man köper. Och det är något som skiljer radikalt. Det kan ju tyckas som en självklarhet om man vet vad man köper. Jag träffade ett av de här andra bolagen som rapporterade i förra veckan i den branschen. Jag behöver inte tala om vilket. Men där jag ställde just frågan, ni har köpt 10 bolag senaste året. Hur många av de bolagen kände ni till för ett år sedan? Inget. Nej. Hur lång tid lägger ni på när ni får upp att ni har gjort någon form av liksom, scanning över vilka nyckeltal, och så ramlar något bolag i Frankrike ut som att det här är något fint bolag och undrar vad de sysslar med. Hur lång tid lägger ni då på att för analys på att men i snitt 3 veckor, och vi vill gärna att det ska gå snabbare än så. Ja, det är ju fantastiskt om man lyckas hantera det på det viset. För egen del känns, tycker jag, skulle jag sitta en företagsledning och fundera på att köpa ett sydeuropeiskt bolag, eller var det nu finns någonstans, som jag inte känner till, då skulle jag vilja lägga ner oerhört mycket analyskapacitet på det. Det ser jag inte någon annan av aktörerna i branschen än Stiptech som gör. Här vet man mycket bättre, tycker jag, vad man investerar i.
Och mycket bättre vet vi om dig också nu. vi har kört en timme nu. Otroligt kul att ha det här. Kul att få podda med dig. Vi har gjort så ofantligt mycket tv ihop, du och jag, de senaste 5-6 åren. Men det här var ett nytt. Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt.
Verkligen.
Grattis igen så här i efterskott till 15-årsdagen. Hälsa dina kollegor så mycket och kanske inte minst Simon.
Ja, men visst, Simon är, han är...
Fina Simon.
Ja, han är en klippa hos oss.
Ja, kul att ni tycker det. Han är fantastisk på många sätt. Johan Thorén, tusen tack för att du kom till Placera-podden och lycka till i fortsatta rapportdjungeln.
Tack så mycket. Tack för att du fick komma.
Tack.